Så välkomna allesammans och också ni som lyssnar digitalt eller vad det nu kallas. Vi ska bege oss till ett par versar här och jag är inte så där speciellt väl informerad om vissa saker som ni vet, för att jag är lite gammaldags, jag släpar efter med tekniken och så vidare. Så att jag vet allting alltid senare än alla andra. Men det betyder inte att jag inte kan veta vissa saker som de som tror sig veta allt ändå vet. För jag har ju kontakt med Gud. Och han vet det innan det finns på Facebook. Så förhoppningsvis så kan man ligga steget före genom att vara i ordet. Så det är ganska intressant. Men vi ska, vad som slog mig det var att på morgonen idag, så helt plötsligt så säger Taina bara att glöm nu inte att det är fars dag. Just. Nej, just det. Och då tänkte jag, nu måste jag ju ändra hela min predikan här så att det handlar om fäderna. Men det är inte det lättaste. Jag vill inte sätta mig 3 timmar till och planera något helt nytt och så vidare. Så jag ska försöka att klämma in fäderna här lite grann i mina tankar. Och därför så ska jag faktiskt tala om titeln Faderns gudomliga syfte. Det var egentligen bara det gudomliga syftet, men jag tänkte jag lägger till Faderns gudomliga syfte, så har jag gjort det jag bör göra, nämligen har tänkt på att det är fars dag. Så vi ska ta och bege oss till först Johannesevangeliet, 20 kapitlet. Och sen ska vi backa lite till gamla testamentet, nämligen Jesaja kapitel 9. Så vi börjar i Johannes 20 och vers 17. Det är någonting som inte stämmer, för det finns bara 15 versar där. Nej, det är Johannes uppenbarelse, så var det. Där ser ni. Nu ska vi se, Johannes, jag var ju där, jag bläddrar bort det. 2017, Jesus sa det till henne, rör inte vid mig, ty jag har ännu inte farit upp till fadern. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min fader och er fader, till min Gud och er Gud. Det är några saker som slår mig här, att Jesus säger att han är min fader, det vill säga Jesus är mänsklig i den bemärkelsen. Men han säger att min fader är också er fader. Det är ganska fantastiskt. Och han säger också min Gud och er Gud. Det vill säga, var hittar vi i denna fallna värld med 7,5 miljarder människor en religion där Gud är fader? Gud är ofta väldigt upphöjd. Gud är väldigt distanserad. Gud är verkligen si eller så. Men den kristne guden är en fader. Vad betyder det? Jo, det betyder att vi kan ha en gemenskap med honom. Genom att sonen har fullbordat verket. Och det är genom sonen som vi har tillträde till fadern. Ingen kommer till fadern utan genom sonen. Sen ska vi slå upp i Jesaja kapitel 9 och vers 6. Där talas det om Jesus och alla hans namn. Och det är någonting som är väldigt intressant här som jag tycker. Och det talar då om Jesus och hans födelse. Till ett barn blir oss fött. En son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet. Hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud. Och sen lyssnar nu. Evig fader och fridsfurste. Och det är intressant att nu har sonen blivit en fader. Och det är intressant att sonen är också en fader. Och ja, lite halvt skrämmande och lite halvt roande så hörde jag Anette berätta för ett par veckor sedan att hon har lyssnat på P1s andakt. Och det första man hade sagt då, det är bara så ni vet det. Det finns absolut ingen mening med detta livet. Och det är inte precis det man hoppas att man ska få höra då när man ska lyssna på en radioandakt då, att det finns absolut ingen mening med någonting. I Baltimore den här sommaren så hade vi en konferens som många vet vi har varje år. Och en av talarna var faktiskt pastor Ben. Han förde upp en tanke som inte var temat för konferensen, men på något sätt blev en del av temat, eller många refererade till det. Jag var en av dem. Och det var nämligen det här att en gång i tiden så skapade Gud änglarna. Och vi vet att bland änglarna så fanns det en Lucifer som betyder ljusreflekteraren. Det betyder att han var förmögen att reflektera faderns härlighet och vara en till en välsignelse för hela änglaskaran som han var en ledare för. En del menar att han till och med var lovsångsledare. Det finns tecken på det i Jesaja och Jeremia som talar om hans fall. Att han skulle ha lett änglarna i tillbedjan till Gud. Men vi vet att han föll. Det står att ondska blev funnet i hans hjärta. Och det hebreiska ordet för ondska där, eller som översätts till ondska på svenska, det betyder egentligen att bända eller böja någonting ur dess ursprungliga form. Det vill säga, han trodde att han i Gud hade sett någonting som inte var bra. Han ville liksom sätta sig över Gud. Och sen står det i din myckna köpenskap, står det på svenska, vilket är en affärsterm. Det vill säga när en försäljare ger sig ut och knackar dörr och går från plats till plats, från hus till hus, från person till person och har ett meddelande, jag vill sälja på dig någonting. Så sålde han på hela änglavärlden en lögn om vem Gud är, vem Gud fadern är. Och resultatet var ett änglauppror som resulterade i att en tredjedel av änglarna föll och att de blev demoner. Vi lever i en fallen värld som vi vet. Vi lever i en värld som är väldigt infekterad av demoner. Vi ser dem inte. Folk skrattar åt dem. De skrattar inte åt dem i Afrika och Indien och så vidare. Häxdoktorerna, de är väldigt medvetna om ondskans makt och ondskans förmåga. Här har Satan valt en helt annan strategi. Jag finns inte. Jag finns inte. Det är bara sagor. Det är bara påhittat. Men vi har en andlig verklighet bakom oss. Vi ska inte stanna upp i den demoniska världen. Vi ska flytta oss tillbaks till den allsmäktige fadern. Den himmelske guden. Skaparen av allting inklusive oss. Och psykologer är ganska överens om att människan har två stycken primära behov. Och det ena är kärlek, det vill säga att bli älskad, men också att få älska någon tillbaka. Alltså en form, att leva i en form av relation. Det andra behovet är att ha ett syfte, det vill säga att jag behövs. Jag behöver en plats, jag behöver någonting att göra, jag behöver relatera till min omgivning. Så de två behoven har alla människor. Men det intressanta är att vi också skapade, även innan fallet, med ett behov. Att vi har ett behov av de här sakerna som bara Gud kan fylla. Och nu som fallna människor så söker vi det här i den här världens system, kosmos. Ett ordnat system i uppror mot Gud. Så vi försöker att bli älskade och få älska någon. Vi söker i olika relationer etc. Vi försöker att hitta en plats. Och Satan har mycket kärlek i den här världen. Och han har mycket relationer och platser för oss och så vidare. Men de är bara en lögn. Därför att den här världens system är dömt att misslyckas. Så länge vi står emot Gud. Så länge vi förkastar honom som fadern. Som den älskande fadern. Som har sänt sin son in i den här världen. Att bli en människa, han var full Gud, den andra personen i treenheten, men han blev en människa i Jesus Kristus. Och när vi tror på honom, i ett endaste ögonblick så ger han oss nåd att få hans rättfärdighet till oss som en gåva. Det är så enkelt så att den här världen hånskrattar åt det, men så enkelt är frälsningen. Har ingenting med gärningar att göra, har ingenting med ritualer att göra, har ingenting med att prestera någonting. Det har bara att göra med att ödmjuka sig tillräckligt mycket för att ta emot en gåva som frälser oss och räddar oss för all evighet. Mm. Och han blir vår himmelske fader. Och genom sonen så kommer vi till honom. Darwinismen som Martin lite grann refererade till kort i sina studier, och humanismen, och jag vet att folk missförstår det här, så är inte du en humanist, för att när man tänker att man är humanist är man snäll mot människor och man vill väl och så vidare. Men jag säger då, jag lägger till ett ord framför den sekulära humanismen, det vill säga att man sätter människan i centrum istället för Gud, är dömt att misslyckas. Vad finns det för mening? Det var så roligt i, när man tittar på människor, eller tv rättare sagt, liksom, att man får verkligen anstränga sig för att hitta bra program numera. Man får anstränga sig verkligen. Liksom. Titta på de här tablåerna, för att det är bara skräp rakt igen. Vi lyckades inte hitta någonting, så vi tog och bad istället. Men vi... och det är inte så illa. Men det är sant. Det är verkligen sant. Nu har vi visserligen bara, jag vet inte, 3-4 kanaler någonting. Det är det som man måste ha för att få ha tv. Men i alla fall, det var ett litet program på slutet. Och det handlade om någon kvinna som hade forskat runt hjärnan. Och hon jobbade med hjärnor. Och liksom hon pratade om det här. Hon var professor. Hon hade nyligen avlidit i en ålder av 90 år och så vidare. Och det handlade om hennes liv och alla talade så väl om henne och hon hade så fina saker att säga och hon pratade om hjärnan, hon pratade om kärlek, hon pratade om det och det och det och det och det. Men inte en enda gång kunde hon nämna den som har skapat hjärnan. Inte en enda gång kunde hon ge Gud äran för det här. Och hon talade vid de finaste universiteten i hela världen och föreläste och så vidare de här sakerna. Vad är våra problem som fallna människor att vi inte kan ge Gud äran? Det står i Jesaja att vi är skapade för att ge Gud äran. Om vi inte gör det så har vi liksom kommit ur vår form. Vi behöver inte vara några supermänniskor. Vi behöver inte ha en massa fina saker att säga. Men i det lilla, ge Gud hjärnan. Om denna hjärna som hon många gånger höll fram så här liksom och visade liksom, om det nu var en riktig hjärna eller om det var en modell, jag vet inte. Men liksom att ingen dator har ännu lyckats prestera någonting som motsvarar denna hjärna. Den är helt ofattbar, den är helt fantastisk. Men ändå använder vi den till så destruktiva saker. Och det mest destruktiva vi kan göra som människor, det är att förneka vår skapare. Jag glömmer aldrig när vi satt här en gång och pastor Matti predikade. Då hade vi pulpeten där istället. Och han sa, alla tokiga grejer i den här världen som jag inte kan förstå, så kan jag inte förstå hur skapelsen förmår att förneka sin skapare. Av allting som är så uppenbart i Romarbrevet 1, att Gud finns i skapelsen, det förnekar. Och så ja, jag är ateist och jag tror inte och så vidare. Det är okej, men det finns inga ateister djupt inne i hjärtat. Alla människor vet att det finns en levande Gud. Och utifrån den uppenbarelsen är det också vi kommer att bli dömda. Om jag gensvarar till det lilla ljus som Gud ger mig, ja, då kommer han också att ge mig mera ljus och mera ljus och mera ljus. Men om jag förhärdar mitt hjärta, då går det åt andra hållet. Då går jag djupare och djupare och djupare in i mörkret. Så en Guds bild har alla människor, eller hur? Och om man talar med människor, ja, jag är tyst. Okej. Tills man har pratat en stund. Och så börjar de prata ungefär som att Gud liksom, han gör ju sig. Men vänta nu, du sa att du inte trodde på honom. Det handlar ju istället om att du inte gillar att han är den han är. Men du kanske inte vet vem han är. Och frågan är, vet vi vem han är? Jag lär mig hela tiden om Guds karaktär och natur när jag läser Bibeln. Men många människor har den här bilden av Gud. Att han har skapat människan för att han ska ta ut sin frustration på oss. Liksom. När han blir arg så ska han liksom ha någon att skicka en blixt i huvudet på. Och så sitter han där uppe och väntar på att vi ska göra fel. Så att han liksom tjum, ska kunna skicka en blixt i huvudet på. Den bilden tycks många människor ha. Eller så är han bara så här supersnäll. Han är jultomte. Han sitter bara där och vi kan bara knäppa med fingrarna. Ja, 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 självklart, det får du. Liksom, båda de bilderna är helt förkastliga. Han är den himmelske fader. Han är kärleksfull. Men han är också en helig Gud. Och han har en viss typ av förväntningar. Och det är, viss, det är så vi måste se honom. Jag tänkte på det här ordet som vi har i våra händer. I Isaiah 55:11 så står det att det ska vara med ordet som går ut ur min mun. Det vill säga Guds mun. Det ska inte komma tillbaka till mig förgäves. Utan har gjort vad jag vill och utfört vad jag sänt det till. Och det är intressant att när vi har Guds ord i oss. Och vi låter det gå ut. Vi talar till människor i olika sammanhang. Det uträttar alltid någonting. Antingen så öppnar det upp en människa och man tar emot det. Eller så förhärdar det. Men det är aldrig neutralt. Har ni tänkt på det? Ordet uppstår alltid en reaktion. Om jag nämner Mohammed eller Buddha eller kristna eller någonting annat. Någon filosofi eller någonting i den här världen. Intressant. Och så säger Jesus, babum. Helt plötsligt så exploderar hela atmosfären. Varför? Jo, därför att ingen kan förhålla sig neutral till vem Jesus är, vad ordet säger om honom och hur människan kommer till Gud och så vidare. Så jag tänker också vad det står i Hesekiel 24, 14a. Jag, Herren, har talat. Det kommer, jag ska göra det. Och det är så häftigt liksom att jag tänkte på det som Martin delade här förra, liksom, vi ställer oss frågan varför? Och jag delade i torsdags också ett liknande ämne. Jag sa nämligen, hur länge? Det är sådana här frågor vi säger. Varför är det som det är? Och hur länge ska det få pågå? Och jag tänkte just på det här att vi har facit i hand. Om vi undrar någon gång liksom hur det ska gå med den här världen. Ta bara och börja från bak, här bak. Läs de sista kapitlen i Uppenbarelseboken. Så ser vi vad slutet är. Och det blir uppmuntrande. Vi är på den vinnande sidan. Och det är underbart. Jag tänkte på Paulus som var en man som stod emot Gud. Han levde som en rättfärdig farisee. Det var hans gudsbild. Det var hans idé om hur den här, hur Gud är och så vidare. Och han sökte rättfärdighet genom att följa lagen till punkt och pricka. Men så kom det en dag i Apostlagärningarna kapitel 9 och vers 5. Där Gud uppenbarade sig för honom. Och han, det står att, varför spjärnar du mot udden? Och jag vet inte om ni vet vad en udd är, men när man hade oxar förr i tiden, så om oxen liksom gick åt fel håll, så hade man en sån här vass grej som man petade på oxen liksom, att räta dig i ledet liksom, gå inte åt fel håll här. Det kallas en oxpik också på svenska. Men här används då alltså ordet spjärna mot udden. Och det vill säga, engelskan använder den här kick against the pricks. Och det är liksom det här att man att oxen liksom sparkade mot den här udden liksom. Men till ingen nytta. Därför att ju mer han sparkade, ju mer tryckte ägaren liksom på med den här lilla udden. Och det är precis det han säger. Gud säger till Paulus, spjärna inte mot udden, stå inte emot mig. Din gudsbild är fel. Och jag vill tillrättavisa den gudsbilden. Eller tillrättalägga den rättare sagt. Och jag vill visa dig vem jag verkligen är. Men han stod emot den och sa, nej, jag ska förfölja de kristna ännu mer. Jag ska ivra ännu mer i min tanke om vem Gud är. I min fariseiska föreställning. Så spjärna inte mot udden, därför att ju mer du går emot vem Gud är i verkligheten, ju jobbigare blir det. Och jag tänkte på en annan vers i andra Korinthierbrevet 13:8. Det står, vi kan inte göra något mot sanningen, utan bara för sanningen. Varför motarbetar vi sanningen? Jag vet inte, människor har alltid i alla tider haft på något sätt olika åsikter, och det har fötts ideologier och man har trott på vissa saker och det kommer i cyklar på det här sättet och går genom historien när man studerar det. Men jag, knappast aldrig sett och förstått alltså någonting att man ser denna sista tid hur människor så medvetet vill ta koll på sanningen. Man verkligen hatar sanningen med en passion. Och det är väldigt intressant. Och jag tänkte just på det liksom att vi har inget syfte. Vi lever i en värld där Gud har skapat människan med ett syfte. Men om vi inte har den himmelske fadern i våra liv, då har vi heller inget syfte. Hur många människor, allvarligt talat, vaknar inte varje dag i denna värld utan något som helst syfte? Syftet är kanske att jobba för att få mat på bordet. Så lever en stor del av världens befolkning. Men när vi talar i västvärlden, vi kan vakna upp utan att ha något som helst syfte. Dagen kontrollerar oss snarare än att vi kontrollerar dagen. Varför? Vi har inget syfte. Och vad är det här? Därför att Satan har blivit faderslös. I det ögonblick han valde att gå bort från Gud så hade han ingen fader. Han hade från den dagen inget syfte. På samma sätt vill han göra denna värld faderslös. Det vill säga att den här världen inte ska ha något syfte. Titta, här är en fantastisk hjärna. Åh, fantastisk. Men det finns någonting mer. Det finns någon som har skapat den här hjärnan. Det finns någonting större. Det finns någonting mer fantastiskt. Jag tänker på i Lukas kapitel 2 och vers 49. Där hittar Maria och Josef Jesus i templet. Och vad säger Jesus till dem? Han är 12 år gammal. Och han säger att jag måste ägna mig åt det som tillhör min vader. Vad brukar 12-åringar tänka på? Det vet jag inte. Men det är så länge sedan jag var 12-åring så jag kommer inte ihåg det. Men jag menar, man rusar genom livet, man har idéer, man har tankar och så vidare. Självklart, självklart. Och inte nödvändigtvis någonting fel med det. Men han hade ett syfte. Han visste att han hade en himmelsk fader. Han visste i Johannes 5, 30 och 31 att han hade kommit in i den här världen. Inte för att göra sin egen vilja, utan vems vilja? Sin faders vilja. Och jag tänker också på, ni behöver inte slå upp det, men i Daniels fjärde kapitel. Daniels bok, fjärde kapitel. Och verserna 26-29. Om ni läser engelska biblar så är det verserna 30-32, och frågar man inte varför. Men Daniel 4, 26-29, så säger han, går han ut och tittar över staden Babel. Och han säger, jag har byggt det här riket. Det här är min förtjänst. Men Gud säger, allt det här ska tas ifrån dig. Tills du inser att jag är den levande guden i himlen. Och även sekulära historikerböcker talar om att Nebukadnessar verkligen hade en period i sitt liv där han levde som ett djur. Han bokstavligen talat. De trodde att han hade blivit galen. Och det är väldigt intressant att se. Men var börjar jag i allt detta? Jag börjar med bön, som ofta är ett försummat verktyg. Liksom. Alltså, vad ska jag börja? Vad ska jag hitta det här syftet som fadern har för mig? Jag börjar i bön. Jag säger bara, Gud, visa mig vad du vill med mitt liv. Och jag tänker på hur Adam skapades av Gud. Och han sattes in i ett sammanhang där han skulle råda över världen. Med Gud själv som sitt huvud. Men synden kom in i världen. Allting förändrades. Människan råder fortfarande över skapelsen, men inte Gud. Man har inte Gud som sitt huvud, utan Satan som sitt huvud. Men i Efesierbrevet 1 och verserna 20-23 så står det att Gud är huvudet för sin församling. Det vill säga, för alla de som tror så förändras det här förhållandet än en gång. Satan må vara denna världens Gud, men för oss som tillhör hans församling så är Gud huvudet. Han blir på nytt vår himmelske fader. Och jag tänker på hur Gud många gånger agerar så underbart. Han uppenbarar många gånger för människorna, kanske inte de som vi tror att han ska uppenbara det för, de lärda, de visa, de som sitter i vissa ställningar och så vidare. Tänker på hur hans födelse, vilka var det som först bevittnade hans födelse? Hedarna. Vilka var hedarna? De var väldigt fraktade som folk. Liksom de var lägst på ranglistan av alla yrken. Det var hedarna. Men det var de som han valde att uppenbara sig för. Jag tänker på vilka var det som först såg uppståndelsen. Det var inte apostlarna. Det var kvinnorna. Som ofta inte ansågs speciellt värdiga i det samhället. De såg honom först. Och Gud kan uppenbara sig själv för vem som helst, när han vill, hur han vill. Och han är villig att göra det om vi ödmjukar oss. Som det står i Jakobs brev, 4:6. Gud står emot de högmodiga, men han ger nåd till de ödmjuka. Låt oss inte gå igenom dagen utan ett syfte. Utan att fråga efter den himmelske faderns syfte för mitt liv. Och vi är kärl, som vi talade om tidigare i andra Timoteus 2, som Gud vill fylla. Jag säger, men jag är inte ett vackert kärl. Jag är inte liksom ett fint kärl. Jag är inte gjord av det rätta materialet. Jag har inte den rätta utbildningen. Jag har inte den rätta bakgrunden. Inget av det spelar någon roll. Är du ett kärl? Ja, det är du. Då vill Gud fylla. Därför att det är nämligen innehållet som gör kärlet värdefullt. Och vi ska slå upp som avslutning här bara i första Samuelsboken kapitel 7. Och här talas det om en man som heter Samuel. Och många vet säkert vem han är. Han var domare i Israel. Han var den sista domaren. Det vill säga det var en period efter Mose och Josua där Israel hade domare. Vi läser om det i domareboken. Det var en period som varade ungefär 300 år. Och sedan förde Gud in en ny epok i nationen. Nämligen den tiden när han skulle resa upp profeter. Och vi kan säga att Samuel var den sista domaren. Och han var den första profeten, det vill säga han var i den här övergångsperioden, men han fyllde så att säga båda rollerna. Och det står här i vers 15 att Samuel var domare i Israel så länge han levde. Varje år färdades han omkring mellan Betel, Gilgal och Mispa. På alla dessa platser dömde han Israel. Sedan brukade han vända tillbaka till Rama som var hans hem, och där dömde han Israel. Han byggde där ett altare åt Herren. Och jag tänkte på det här. Han reste runt varje år. Han hade ett syfte att döma i olika frågor. Och han gick till olika platser på det här sättet. Och den första platsen han gick till, det var Betel. Betel betyder Guds hus. Och jag tänkte på betydelsen av Guds hus. Många människor säger, men jag tror på Gud på mitt sätt. Och jag finner Gud i skärgården, eller jag finner Gud på golfbanan och så vidare. Ja, du kan se ett mått av hans härlighet där, men du kan inte se fullheten av honom, för fullheten av Gud uppenbaras bara i hans församling i Efesierbrevet 1:20-23, för att det är där som Gud bor i oss, och det är där som vi har ett utbyte. Det är där vi ser vem Gud är. Men de här människorna, de är ju som de är. Ja, vi är som vi är. Och det är just det som är så underbart. Vi är nämligen frälsta av nåd. Och det är därför som det är så underbart att se hur Gud uppenbarar sig genom ofullkomliga människor. Men han som är en fullkomlig Gud är också manifesterad genom oss ofullkomliga. Sen gick han till Gilgal. Och det betyder egentligen en stencirkel. Alltså att man lägger stenar i en cirkel. Och det gjorde man på en plats där, när man kom in i löfteslandet. Och egentligen så betyder det att ta bort eller rulla bort någons vanära. Det vill säga Israel hade varit slavar i Egypten. Gud befriade dem ut ur Egyptens hus. Och de kom till sitt löftesland. Och när de klev in där, så den här platsen Gilgal, det var till ett minne av att Gud i sin allsmakt, den himmelske fadern, hade bokstavligen talat rullat bort deras vanära. Så det var Guds hus, brödhuset, där vi får allt det som Gud vill ge oss. Sen har vi hans syfte, nämligen att ta bort allt det som den här fallna världen har skadat oss med och så vidare. Det är tanken med Gilgal. Men sen var det en tredje plats, Mispa, som egentligen betyder ett vakttorn. Och jag tänker på hur viktigt det är att vara väktare på muren. Att vara medveten om vad som händer runt omkring oss. Men inte på ett negativt och kritiskt sätt som äter upp oss. Därför vi är på den vinnande sidan. Men jag behöver verkligen ha, eller vara ett vakttorn. Jag behöver se upp med vad jag tar in i mitt liv. Vad jag när mig själv med. Och häromdagen så var det någon som skickade till mig och sa: känner du till den här och den här predikanten? Jag har börjat lyssna på dem och så vidare. Och jag sa: ja, det gör jag, men jag rekommenderar inte personen. Och så sa jag: jag rekommenderar den här personen istället. Och de sa: jättebra, tack så mycket. Och jag menar, det, allt jag säger är bara liksom att det är inte jag som är satt att tala om vem som lyssnar på vem. Ni lyssnar på vem ni vill. Men jag säger bara att det är viktigt att inte ta in någonting som inte är en predikan som syftar till att rulla bort vanäran. Det vill säga, den för oss inte in i lagiskhet, den för oss inte in i fördömelse, den för oss inte in i någonting negativt eller kritiskt, utan den befriar oss. Och vi är på vakt, eller vi är på muren, och vi studerar, vi ser, vi låter inte fienden. Ni vet hur väktarna på muren, när de såg någon komma miltals bort, så varnade de folk, de är på gång. Okej, okay, jag tar mitt svärd, jag tar mitt spjut och så vidare. Vi är redo. Och på samma sätt får vi vara väktare. Och sen står det att han återvände slutligen till Rama. Och där fanns en profetskola. Och det vill säga, det var en plats där han återvände för att undervisa ordet, men också att ta emot. Det går åt båda hållen naturligtvis. Lära mig mer om Gud. Men jag tänkte, varje år gjorde Samuel den här resan. Varje år, nu kommer det snart ett nyår. Hur tänker vi om nästa år? Vad finns det för saker som vi redan nu kan skriva in i våra almanackor? Hur planerar jag? Planerar jag min egen semester först eller sist? Planerar jag konferenser först eller sist? Vad är det jag liksom prioriterar? Precis som Askarna berättade, liksom, de tog den här dagen och evangeliserade. Och det blev en förvandling. Trots att de hade haft svårigheter och utmaningar innan det. Och det är precis så jag tror att det är när vi inser och förstår att vi har en himmelsk fader. Ingen kommer till fadern utan genom sonen. Vi har trott på sonen. Vi har fått evigt liv som en gåva. Men Gud har en plan. Ja, men titta på mitt liv. Jag har ju kastat bort mina år. Och jag har gjort de här misstagen och de här felen. Och se hur det ser ut. Ingen betydelse alls. Gud är inte ett smack intresserad av vad som har varit. Han är bara intresserad av att uppenbara att han är den kärleksfulla himmelske fader som har en plan för oss. Och den börjar evigheten dåtid. Men från vårt perspektiv så börjar den nu. Inte tidigare, inte senare. Och jag kan göra som Samuel. Jag kan göra min resa runt i Israel. Till Betel, till Guds hus. Jag prioriterar församlingen. Jag kan åka till Gilgal. Jag kan vara på en plats där Gud rullar bort vanäran i mitt liv. Och jag kan också vara i Mispa. Jag kan ha de här vakande ögonen. Liksom. Jag låter inte vad som helst komma in i mitt liv. Och jag återvänder alltid till Rama, till profetskolan. Det vill säga den plats där jag kan sitta ner och bli uppbyggd för att sedan åka nästa år samma runda. Och faderns gudomliga syfte. Bara kristendomen, bara genom sonen finns det en religion inom citationstecken som vi kan ha den typen av gemenskap med Gud. Det är fantastiskt, det är unikt. Det finns ingen annanstans. Och bara Gud kan fylla våra behov av kärlek och syfte. Och han gör det. Det finns ett gudomligt syfte. Men vi lever också i en tid, som ni alla vet, hur fadersrollen är under attack. Liksom feminismen och många sådana här liksom olika ideologier liksom och allt det här. Man vill liksom inte riktigt erkänna faderns roll, eller man vill på något sätt pusha undan den. Men Bibeln säger att faderns roll är en roll genom vilken välsignelsen ska flöda. Gud ville att välsignelsen skulle flöda in i den här världen genom Adam. Han skulle råda över hela världen, men synden kom in. Men Jesus kallas för den andra Adam. Och vad betyder det? Jo, det betyder att det som Adam misslyckades med, det har blivit uppfyllt i Jesus. Han är sonen som blev en fader, och genom honom flödar välsignelsen till alla folk. Första Mosebok 12:1-3. I din säd, Abraham, ska alla folk bli välsignade. Är inte det fantastiskt? Så genom fadern flödar välsignelsen. Och vi vill inte missa detta. Vi vill inte missa detta. Så låt oss verkligen tänka på faderns gudomliga syfte idag. När det är fars dag. Och tänka på att vi har en fantastisk Gud. Som har en fantastisk plan för oss. Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Välsigna dem för våra hjärtan. I ditt dyra namn, Jesus. Amen. Amen. Vi kan göra så.